Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Recording.
Namaste, bitches.
Namaste, bitches.
Shit.
Hip hop. Du skrattar rakt in i mycket flow.
Förlåt.
Nej, jag skojar. Du får, du får leva ut ditt flow här.
Jag får vara mig själv.
Ja, ah, precis.
I appreciate that.
Nej, hej alla lyssnare.
Wish you.
Thanks for tuning in.
Precis. Nej, men hej, välkomna allihop.
Mm, till avsnittet om
kreativt flow.
Woho. Ja. Väldigt nödvändigt.
Alltså livsnödvändigt.
Mm,
skulle jag säga.
Ja.
Vad tänker du när jag säger kreativitet?
Jag tänkte fråga dig.
Oh no.
Oh no. Jag tänker viktlöshet, förlora tid och rum, skapa utan att tänka att man skapar. Jag tänker kick. Det är typ som en kick.
Mm.
Att vara i flowet. Man glömmer bort allt annat liksom.
Mm. Ja.
Men... vill du jag ska tänka mera?
Nej, men alltså, då, det förutsätter ju att man vet vad kreativitet är.
Ja.
Men alltså, att vara, kreativitet för mig, det är ett sant uttryck. Det är bara ett så här, ett sätt som du visar vem du är på.
Just det.
Är du med?
Ja.
Så att om det är, det kan vara vad som helst. Mm. Ladies and gentlemen, vad som helst.
Precis.
För att man tänker ju, alltså först jag tänker på kreativitet, då tänker jag så här, ett verk.
Mm.
Att det måste vara ett verk som man visar upp för andra människor.
Som ställs ut i en galleria.
Ja, precis.
Mm.
Att det är kreativitet. Men
mm.
Kreativitet har jag insett i vuxen ålder, vilket är väldigt patetiskt, eller i alla fall som tonåring, att kreativitet kan vara vad som helst, att det bara det kommer liksom ifrån källan eller från liksom,
just det,
sanningen.
Mm.
Så är det konst, och då så blir det här begreppet väldigt brett och,
ja,
och intressant, tycker jag.
Ja. Jo, men det har ju liksom, det är som att en viss grupp bara har fått äga ordet kreativitet.
Det var ett stängt rum tidigare.
Ja.
Mm.
Och nu så i och med typ till exempel gatukonst och annan sorts konst eller så.
Sociala medier.
Precis, så. Exakt. Så finns det så många olika uttryck för kreativiteten. Eller så. Ja. Mer diversitet.
Precis. Och jag, vi har pratat om det förut, att när jag var, i alla fall när jag var liten, då trodde jag att vissa människor var kreativa och andra var inte det. Precis som att man har olika egenskaper. Att man är utåtriktad eller inte. Men det har jag lärt mig att så är det ju inte.
Nej.
Utan alla människor är kreativa.
Ja, alltså jag tror att det är liksom snarare så att man är på olika sätt i kontakt med sin egna källa. om man ska vilja kalla det för det, eller liksom i kontakt med sig själv, med sitt uttryck och olika mycket så här utvecklade i den känslan eller i den relationen och tagit sig själv på olika stort allvar i relation till vad man vill uttrycka, för alla vill ju uttrycka någonting liksom. Alltså, precis. Det är därför vi finns någonstans. Jag tror att vi har önskat tillbaka åt oss själva till planeten jorden för att vi vill uttrycka någonting eller förändra
någonting. Verkligen. Och det är så himla synd att vi inte förstår det.
Mm.
Att inte det är en del av skolgången och att det inte är en del av så här värderingar som man har i alla hem, och att barn lär sig att faktiskt värna om den kreativitet som alla har.
Mm.
Utan att det är någonting som liksom, man tycker liksom att man ska ägna sig åt någonting som är på riktigt.
Ja.
Istället för att hålla på med det där. Måla kan du väl göra på din fritid. Eller vara kreativ kan du väl göra som en hobby.
Mm.
Och
med tanke... och bilden av att typ, förlåt, jag avbröt dig.
Nej, säg.
Nej, men också bilden av att vara, jobba med någonting kreativt professionellt. Att då är man bara fattig liksom.
Verkligen. Mm. Du är fattig och deprimerad.
Ja.
Att det är svårt. Och att det är vissa människor som gör det. Att man liksom är flummig på något sätt.
Ja.
Men liksom att det handlar inte bara om att skapa en viss typ av konst. Det handlar om, man kan vara kreativ i sättet man lägger upp sitt liv.
Ja,
man kan vara kreativ i hur man planerar sin dag. Man kan vara kreativ i nästan...
Matlagning och... Ja.
Och det lättaste sättet att känna igen kreativitet... För min egen del, det är att det känns lätt. Alltså så här, det kommer av sig själv. Exakt. Det kanaliserar någonting. Det känns som att det går... det är meningen att det ska vara så här.
Mm.
Och att... jag tror att alla... Har man varit kreativ någon gång... på ett sätt som liksom... funkar med den man är. Då känner man igen den känslan. Mm. Så här, du vet att så här, det här har jag gjort förut.
Mm.
Det kan vara ett barndomsminne... eller ett minne från ett annat liv.
Just det.
Tidigare liv.
Ja.
Så man liksom känner igen att den här känslan, gud, det här känner jag igen och det här tycker jag om.
Mm.
Och sen kan man liksom rationellt då säga att jag använder det som en hobby eller sånt. Eller så kan man gå in för det.
Mm.
Men du pratade om någonting som...
Jag tror att det är ett naturligt stadie för alla, är det inte det?
Ja, absolut.
Alltså, det är någonting alla egentligen vill. Det stadiet vill alla hamna i.
Yeah.
Förr eller senare eller så ofta som vi bara kan. Yeah. Liksom, för att det är en sån skön frihetskänsla.
Yeah.
I det. Men som sagt, jag tror att det är som att så här, vissa har vågat det mer än andra. Liksom.
Men det handlar ju om hur man har vuxit upp och vad man har för bakgrund. För att, och vilken miljö man är uppvuxen i.
Mm.
Och vilka normer som råder i det samhället. Precis. Som du lever i. Sådär. Så... en del är ju jättetrygga i sin kreativitet och det är naturligt för dem att skapa att det är något positivt, att
bejaka det, stöd i det bejakandet också.
Eller så kan det vara någonting man på egen hand bara är helt övertygad om. Och sen finns det människor som tror att de inte är kreativa, att inte det är någonting för dem. De har inte ens hunnit, de har inte ens kommit så långt så att de kan ens föreställa sig att de är kreativa. Så att, men det är ingenting som är exklusivt för vissa människor. Och det var en stor insikt för mig. Alltså det låter löjligt. Men för mig var det. Nej, jag har vuxit upp hela tiden och trott att jag inte är kreativ. Och nu så vet jag att jag är otroligt kreativ.
Ja, visst.
Och jag bejakar det hela tiden. Och jag hoppas att mina barn också lär sig att vara kreativa. Eller i alla fall att det är okej. Okay, att de får liksom hitta till det när de vill. Men och vi pratade också tidigare, en gång så pratade vi om kreativitet, att det är nästan som en muskel typ.
Gjorde vi? Uh-huh.
Ja, men att liksom att man kan träna
mitt dåliga minne.
Jag bara, hallå. Du, jag bara, kan du spela med
inte
eller?
In i det.
Okej, förlåt.
Mikrofon, det är jag som skrattar alltså. Jag sitter ju. Muskel. Vad är det med det nu då? Sen? Jag minns inte riktigt. Jag bara tränar muskeln och springer. Nej,
men jo. Det är exakt, det är samma sak ju fan. Alltså,
jo, nej men absolut. Det är en övning liksom.
Mm.
Övning ger färdighet. Så är det. Och så är det med att hamna i flow också.
Ja.
Och ju mer... Det var så... Det minns jag. Ju mer man hamnar i det, desto mer öppnar man kanalen. Liksom. Om man nu ser det som en kanal som det ska flöda genom. Typ. En alignering med alltet. Typ. Någon form av meditativt stadie. Liksom.
Ja.
Där du förlorar allt annat och fokus är liksom 1000% på det du gör.
Mm.
Då öppnar du upp en kanal och så flödar det. Och ju oftare du gör det, desto lättare blir det att hamna i det. Liksom. Det är precis som att man börjar träna typ så många gånger i veckan. Sen så känns det inte som att du tänker inte efter hur du gör. Utan du bara packar din väska efter jobbet och drar dit. Liksom.
Mm.
Eller så här, mediterar på morgonen så då bara går du upp. Liksom, och kör. Det är liksom inte ens ansträngande utan Nej. Det är ett naturligt stadie för dig mer och mer. Liksom.
Mm.
Och visst, i början så kan det ju vara segt. Liksom.
Mm.
Och jag tänker faktiskt när det kommer till så här, att plugga konst och sånt. Alltså det kanske också är en del av att så här, träna på hur man hamnar i flowet.
Mm.
Många gånger så här, att hur hittar vi... Ja, vi behöver möta människor för att prata om behoven vi har, det vi vill uttrycka och sådär. Men också så här, se massa saker ut och se liksom konst och så. För så här, stimulera hjärnan för att hamna i flowet. Liksom.
Det handlar ju också om att få inspiration.
Ja, precis.
Så någonting som inspirerar dig till att ta ett steg till att uttrycka dig själv. Men just när du pratar om det där med kanalen tycker jag är intressant. För att om man tänker, så man föreställer sig... Som jag föreställer mig, kreativitet ur ett spirituellt perspektiv.
Mm.
Då tänker jag att om det är så att vi alla är solstrålar till en sol. Och att solen är själva källan. Den vill uttrycka någonting. Du uttrycker din kreativitet med din personlighet och dina erfarenheter. Så det blir ett unikt uttryck.
Mm.
Då betyder det att det egentligen är bara att källan, att kärleken, att Gud eller någonting visar upp någonting på jorden genom dig. Och ja, det är därför också jag tror många konstnärer, och inte bara konstnärer men alla människor, många människor, förlåt, har sagt att de inte vet var det här kommer ifrån, var uttrycket kommer ifrån. De bara, det bara kom av sig självt, jag vet inte, det känns inte som att jag har skapat det här verket.
Mm.
Det var bara någonting som kom. Mm. Och det tror jag ur ett spirituellt perspektiv är liksom kreativitet.
Just det. Ja, alltså vi är ju förlängningar allihopa. Det är som att vi är små källor som har kommit från en större källa. Så blir det små källor av våra källor också.
Mm.
Och så går det i någon form av cykel. Och så blir den här spiralen som skulle kunna vara kundalinin eller Gud. Eller liksom vad vi nu vill kalla det för. En energi som är, liksom, har sitt ursprung någonstans men som flödar genom oss. Och då handlar det ju flowet om att låta det hända via oss och känna en tillit till det. Det är därför det blir liksom, jag tror att många som är konstnärligt lagda också är väldigt andligt lagda. För att det finns den relationen till din inre gud eller guden i dig liksom. Du måste ju så här, känna efter och vara väldigt känslig och känna inåt och liksom för att kunna... kanalisera det här utåt och känna en tillit och förtroende och övertro på att det här är liksom någonting vackert som folk behöver se. Det finns en mening med det liksom. När jag började förstå, tror jag, på riktigt vad flow var, det var när jag gjorde min första film med Kalle, min gamla kollega, bästa polare, i Chile. Vi intervjuade en konstnär där om en kort film gjorde vi om hans konstuttryck, han ritar, vad han fick sin inspiration ifrån. Och då sa han, han beskrev liksom La Gordita, en sån här knubbig kvinna som han var väldigt förälskad i. Och han var, men det handlar inte om, han gjorde porträtt av henne och sådär. Och mycket handlade om liksom dem i Valparaiso och i Frankrike och sådär. Men deras kärleksrelation, det var ju hans musa. Men han sa det, han bara, det handlar inte om produkten i sig, vad som blir ut utav det. Utan det är processen, liksom, det är tonen, det är frekvensen jag befinner mig i som ger mig kicken. Och det är det som är liksom varför, det är anledningen till varför jag målar, inte för henne. Hon inspirerar mig, men jag vill helst av allt bara vara i flowet. Liksom. Han sa ju inte flow, det finns ju typ inte, liksom, eller jag vet inte, jag har inte hört folk benämna det på det sättet i de kretsarna i Valparaiso, men det var ju det han pratade om, förstod jag sen. Liksom. Han sa så här, han bara, att vara på den noten, liksom, den
tonen.
Tonen. Som vi skulle kunna kalla för frekvens. Liksom.
Ja.
Att flyga så högt, han bara, det är den kicken. Han bara, jag förstår inte hur, inom situationstecken, vanliga människor kan leva utan den kicken.
Mm.
Det är för mig omöjligt. Då kan jag lika gärna dö. Och det är därför jag tror många konstnärer dyrkar sin konst. Liksom. Eller så här, det är inte konsten i sig, utan det är bara att sitta och göra musiken. Processen i det här, det är ju liksom relationen till konsten. Det konsten ger dig, bringar dig den här känslan. Och det är därför du bara vill sitta där. Du förlorar tid och rum, och du bara, det är allt du vill göra. Och det är därför många känner, typ, som är tillsammans med konstnärer, känner att du typ är otrogen med någon annan, för att du älskar det här så pass mycket. Liksom. Mm. Så. Och det var rätt fint att förstå, för att det handlar inte om produkten. Så kan jag också känna med mina uttryck, att det är inte produkten i sig. Det är bara, jag har mått så jävla fint. Jag har mått så jävla, visst, det kan vara egoistiskt, men det är också, det genererar någonstans, tycker jag, en produkt som också kommer generera en inspiration till någon annan, liksom, i långa loppet.
Ja, men absolut. Och jag tycker det är fint beskrivet där av den här konstnären i Chile, för att det han beskriver är ju livsglädje. Och alltså den energin som han behöver för att leva, eller själva meningen med livet, så eftersom, när du beskriver det på det sättet. Och alltså, det har man,
han
ju
var
också
ju döende i cancer också, förstod jag sen. Ja.
Okay.
Men det var väldigt vackert att han berättade det där för oss innan han dog eller så. För det sa han bara, det är liksom, ja, men jag tror inte att jag har så här formulerat eller så här, som att jag, ja, han bara, jag har bara gjort det liksom. Sen så var det som att någonting liksom, han stod inför döden och så sattes allting på sin spets liksom. Så formulerade han det där. Det var så vackert formulerat, tyckte jag.
Ja, och att lämna det efter sig, att sätta ord på det. Men det visar ju också hur han har levt intuitivt. Att han bara gjort det som har känts bra. Att just att vara i kreativt flow kändes så bra. Att det var det livet han ville leva.
Ja.
Du nämnde för mig en gång när vi pratade om att det finns liksom vetenskaplig, det är gjort studier på att kreativa människor är lyckligare, eller var det något sånt?
Ja, men precis, det är han, den här stora, eller vad man ska säga, det är det stora namnet inom flow, en man som heter Mihaly, svårt att uttala. Han är från, ja, han är ungersk. Ja, han är från Ungern, och han har hållit väldigt mycket föredrag och forskat kring flow. Och han har liksom dragit paralleller och bevisat så att statistiskt sett att lycka inte har med ekonomi att göra, liksom, eller välstånd att göra, utan det handlar om relationen till flow. Hur ofta du är i flow, hur ofta du hamnar där och hur ofta du tillåter dig själv hamna där. Att det är kopplat till lycka snarare än andra, liksom, vad heter det, variabler.
Ja.
Vilket är skitintressant. Så han säger det, han bara, det har inte, alltså det har ju såklart, alltså den tillgången till att kunna uppnå flow har ju såklart att göra med kön, etnicitet, klass och allt annat liksom, så skulle kunna spela någon roll, spela roll, eftersom att som kvinna så kanske du inte känner att du är fri nog i ditt uttryck till att kunna liksom uppleva det här, eller som barn kanske du har väldigt så här, svåra förhållanden och behöver jobba, vara barnarbetare, då kanske inte du upplever flow liksom så. Men och sen så har du ekonomiskt stabilt och så här tryggt hemma, eller vad man ska säga, i en situationstecken, då har du lättare för att måla tavlor i lugn och ro och låta dig själv go with the flow och allt sånt där. Men han säger också att det är liksom också frånkopplat från det liksom. Och att det är därför så här, den här klyschan typ om att fattiga människor är lyckligare, eller vad man ska säga, också kan ha att göra med att de faktiskt är friare nog i sin tanke och känsla, så att de hamnar i flow.
Vad intressant alltså.
Ja, och det här faktiskt så kopplade jag sen till. Det var bara så här saker som jag glubblade kring när vi pratade om att göra ett avsnitt om flow. Den regissören som gjorde La Vita e Bella, Livet är underbart. Som heter Vincenzo Cerami. Nej, just det, han gjorde den ihop med honom. Roberto Benigni, just det, så heter han. Han vann ju, de vann ju en Oscar för den filmen. Den är fantastisk. Ni som inte har sett den måste se den. De vann faktiskt 3 Oscar det året. Om det var 97 tror jag. Och då när han, jag såg det live på natten. Det var på den tiden när man satt uppe på natten liksom, och tittade på Oscarsgalan. Och då minns jag att han får, om det är tredje eller första Oscar, jag kommer inte ihåg, men han ställer sig upp över publiken och hoppar via så här, över folks huvuden från liksom säte till säte och hoppar upp på scen och tar emot Oscar och bara, jag vill tacka mina föräldrar, min familj och men framförallt fattigdomen, för att den har gett mig kreativiteten.
Mm.
För om det inte hade varit för att jag var så jävla fattig.
Mm.
Och tvingades, jag och min familj tvingades att vara kreativa. Så hade jag aldrig skapat de här filmerna som jag har gjort. Och jag bara, stor bölar. För det var verkligen så här, jag bara identifierade mig alltså, i honom. Men också så här, min familj, eller framförallt min mamma då. Som kommer från väldigt fattiga förhållanden. Och hon är ju min inspirationskälla. En av mina största inspirationskällor. Hon är så otroligt kreativ. Alltså. Men det var så vackert när han sa det. Att han var tacksam för fattigdomen. Liksom, som han hade upplevt som barn. Och så där. Ja, så det är lite intressant. Så, här. Så att kreativitet. Ja, det handlar väl mer om att hamna i det stadiet. Liksom, hur man gör. Det finns säkert massa olika sätt. Men jag tänker det är en övning verkligen.
Hela det här resonemanget passar ju så väl ihop med i alla fall hur jag ser på livet.
Mm.
Att ju mer vi är liksom, vi tittar inåt och hämtar kraft inifrån, så starkare blir vi. Och det här är ju bara liksom en annan synvinkel, och så är det ju med det mesta, allt är redan uppfunnet.
Mm.
Men,
ja, allt är redan uppfunnet, ja.
Everything's a remix.
Exakt, alltså.
Men, så då... Så det är bara ett sätt att se på det. Liksom. Och, men om det här är så viktigt för vårt välmående.
Mm.
Hur kan det då komma sig att vi liksom inte har med fokus på det? Och om man vill bli fri i sig själv. Även om liksom, normer och samhälle säger annat. Mm. Så är ju faktiskt det en bra idé att fokusera på sin egen kreativitet. Och utforska den delen av sig själv.
Gud, ja. Alltså, för jag tänker så här, vi hade ju bild och musik och så här i grundskolan liksom.
Mm.
Men vi pratade inte om flow. Alltså jag minns inte att våra lärare lärde oss att hamna i det stadiet.
Nej, för
att
Gud,
egentligen så är det handlar om det. Det var ju det min mamma försökte förklara för mig. Bara, det är bara typ att använda din kreativitet. Jag bara, men hur ska jag göra? Hon bara, jag vet inte. Alltså hon bara, jag hade aldrig några leksaker. Jag fick ju hitta på mina leksaker, Maria. Och det allt du ber om är fler leksaker. För mig går inte det ihop. Det var som att hon bara, du kräver ohållbar utveckling. Det går inte.
Som att vilket, ju mer du har desto mindre
ja, liksom, kan du föreställa dig. Ja, använder din kreativitet liksom. Och för hon bara, du bara lekar med vad fan allt är en lekplats. Du har hela världen utanför dig. Och du kan leka vad fan som helst. Typ, hon var ju, för henne var det så här, du lever inte ens i ett förtryckt samhälle. Du har inga begränsningar någonstans. Vad är ditt problem? Typ?
Mm.
Och för mig var det så här, mitt problem är att jag vill ha 3 Barbies till. Och hon bara, hell fucking no, det räcker. Liksom. Så att det blev en clash av världar liksom. Men det var ju det hon försökt öva mig i liksom. Medan i skolan så är det som att jag vet inte, där hade man ju tusentals pennor och de, jag vet, alltså, men ja, alltså, men det är det här med pedagogiken liksom.
Jo, men sen så tror jag också att det är svårt att ruta in kreativitet i 2 ämnen, musik och bild. Alltså det förutsätter ett, att man har någon av de 2 uttrycken, vilket de allra flesta människor inte har, eftersom det är väldigt specifikt.
Mm.
2, om det är nu så att du har det uttrycket att liksom bild och musik är något av dina uttryck, då ska det fortfarande passa in i den mallen som de har bestämt, den normen som de har bestämt. Det är så här man gör en skulptur, det är så här man målar ett träd.
Mm.
Alltså det är fortfarande väldigt styrt.
Mm.
Och när vi styr kreativitet och uttryck så stryper vi.
Mm.
Alltså, jag tror att det viktigaste är att man lär sig att våga lita inåt. Alltså våga lita på att det som kommer inifrån, att det är bra och att det är ditt uttryck. Men det finns liksom ingenting i vårt yttre, alltså så här, i vår omgivning som faktiskt stödjer den här teorin som jag pratar om.
Nej.
Det finns ju ingen som säger, det är tvärtom, att man ska passa in i mallar och göra som andra,
ja,
mer än att man ska vara liksom...
Jo, men absolut. Men det han Csikszentmihalyi också säger, det är jättesvårt, förlåt, jag är jättesvårt att uttala hans efternamn. Han säger också att liksom Einstein och alla de här så kallade genierna, det de har gjort är att de har varit genier på att koppla upp sig till sin inre gud eller till flow eller vad, till källan, vad vi nu vill kalla det för.
Mm.
Om vi ska sätta ord på det. Men det de har varit bra på har varit just det.
Mm.
Det är det som är genialiskt. Mm. Liksom. Mm. Inte så här, sen det de har skapat, visst, det har ju varit skitbra, men liksom jag tänker, alltså, för det är motsatt, eller så här, en paradox i det här, för någonstans så vill ju vi sitter här och så här, önskar att alla skulle kunna vara mer intakta med sitt flow, men också så tycker jag så här, i alla fall det är så som samhället ser ut nu och traditionellt i det här samhället, så ser vi ju kreativa människor som väldigt farliga också. Är vi inte så här, alltså jag inkluderar mig i den här gruppen av kreativa människor, ofta ett hot till samhället, alltså så här progressiva, nyskapande, nytänkande, liksom icke-norm, icke-liksom konventioner.
Mm.
Vi tycker det är jobbigt med paragrafryttare. Vi tycker ju sådana som håller tillbaka oss är penis in the ass, liksom. Mm. Och därför är vi typ ett hot, eller vi är obekväma. Mm. Så att, så här, jag tror inte att det heller passar.
Nej, man vill inte uppmuntra till det egentligen, nej, strukturer.
Nej.
För att det hindrar.
Ja.
Att bibehålla strukturerna.
Ja, så att det passar att vi är väldigt olyckliga då, typ.
Exakt.
Det är ju, alltså det är ju en sån här stor paradox.
Då finner
paradox,
man sig liksom i den situationen.
Mm.
Men den största revolutionen måste ju vara då i en struktur, i att leva ut sin kreativitet. Men
exakt.
En sak som jag personligen har haft problem med, eller som om min relation till kreativitet, handlar för det första så hade jag inga förebilder som jag kunde identifiera mig med, i alla fall hemma, för att jag växte upp på riktigt, alltså det här på 80-talet, så att det är inte så länge sedan, men så var det hemma hos mig i alla fall. Min familj är helt underbar, men det var inte så att jag växte upp och trodde att jag var kreativ eller att jag hade något slags kreativt uttryck. Så jag trodde bara att inte det var för mig, att det var någon annan som var så. Och sen så när jag väl kom på att jag är kreativ, så var det förenat med så mycket rädsla. Alltså jag är fortfarande så, alltså jag har ju så mycket att säga till min omvärld. Alltså, min hjärna går i 180 hela tiden, men jag är liksom rädd för det uttrycket. För det, kanske för att jag inte har gjort det sedan jag var barn. Kanske för att det är... Jag vet inte. För det är utelämnande och man blir sårbar när man uttrycker sig.
Exakt. Och för det är där man måste hamna.
Precis.
I det stadiet måste man ju hamna.
Ja, man måste blotta sig för att kunna uttrycka sig. Och det har jag svårt för. För jag vill inte tappa ansiktet. Och... det är någonting som jag fortfarande har problem med. Alltså jag berättade ju i första avsnittet, när jag berättade om mig själv, så berättade jag om att jag gärna vill föreläsa och jag har liksom ett helt anteckningsblock med idéer som jag vill utföra. Men jag har varit spirituell, liksom uttalat spirituell i 8 år och fortfarande inte kommit någonting. Procrastination numero uno.
Ja, modeordet alltså.
Ja, fast jag vågar inte göra det. Men jag hoppas ju, min förhoppning med podcasten, min personliga förhoppning, även om vi är tillsammans, det är att just i den här podden att jag lär mig uttrycka mig och att det får mig att våga mer och mer. För att jag märker i alla fall att nu när vi har spelat in så vill man spela in allt, ett till avsnitt och ett till avsnitt, för att det är roligt, för att det är kreativt och för att man lär sig massor.
Jag har öppnat kanalen.
Exakt, jag hoppas att min kanal öppnas med den här podcasten. Så att det är också bra för våra lyssnare.
Nu har det väl gjort redan.
Ja, absolut. Ja. Och jag tänker på att man vill vara transparent och berätta att så här, min relation till kreativitet, det jag ville säga var att den har absolut inte varit självklar från början.
Nej.
Och den är inte enkel. Och jag har inte så mycket tillit till min kreativitet. Även om jag själv, så här, alltså på riktigt så tycker jag jag är briljant på så många sätt.
Ja.
Och ändå ser jag jätterädd för att visa det. Men, och då tänker jag så här, för jag har alltid sett dig på helt en annorlunda sätt. Jag har känt dig i, jag skulle vilja säga, över 20 år.
Mm.
Vi har varit nära
mm.
de senaste 10 åren. Väldigt nära. Men jag har känt dig i 20 år. Och under de åren så har jag sett dig, jag har alltid sett dig kreativ. Alltså du har uttryckt dig genom dina kläder alltid och liksom ditt
ja,
hem och liksom saker som du är alltid så här, du hittar saker, du ger bort små prylar, du köper saker och så här dekorerar ditt hem med, mm. och nu menar jag så här, du går inte på IKEA och köper grejer utan nej. Du är väldigt så här,
får ångest av IKEA.
Nej, jag vet, men alltså du har väldigt egen stil och jag brukar alltid säga det här. Du var hipster och bodde på Söder innan det ens fanns ett fucking uttryck att vara hipster. Alltså ljudbent det där shit alltså, på riktigt, det är helt sjukt. Jag blev så här, jag blev typ provocerad när hipsters dök upp på Söder. Jag bara, alltså ni kopplar en stil, vad gör ni det? Men och det är för mig ett uttryck. Det är ett kreativt uttryck att du alltid uttryckte dig på det sättet. Mm. Och att du typ så här naturligt. Oj, med
fint.
Ja, men det är så jag ser dig.
Tack.
Och
inte för att du säger att jag är hipster utan för
att du har alltid haft ett kreativt uttryck som har varit ditt eget, som har varit helt Maria Josés, och det har sett olika ut. Alltså under 20 år så har det sett olika ut.
Ja,
men det har alltid varit ditt uttryck och du har aldrig varit rädd för att visa det uttrycket. Du har aldrig liksom jag menar, tänk dig vara hipster för så länge sedan när det var omodernt. Du gick där med dina liksom, så här, omaka grejer och så här, köpt på second hand. Det var ingen som köpte på second hand för 15 år sedan. Förstår du?
Min pappa.
Ja, absolut. Men du var,
men där har vi ju en annan person.
Ja, men du var ju ung. Förstår du? Jag menar, du var ju så här,
ja, men jag hade ju second hand glasögon.
Men det menar jag. Ingen hade det. Du hade fortfarande.
Folk mobbade ju. Alltså, ja.
Ja, men du stod i den sanningen och du fucking ägde det. Och det har jag alltid beundrat hos dig. Och sen har du haft andra uttryck. Alltså, du började läsa dokumentärfilm och liksom du målar tavlor, Maria. Alltså du ställde det en dag. Det var inte så jättelänge sedan. Nej. Du ställde det och bara, nu ska jag börja måla tavlor. Målade en tavla, gjorde en utställning 2 veckor efter. Alltså jag är på att ramla av fucking stolen. Jag bara, oh my god, jag kan inte ens skriva en fucking bloggpost. För att jag bara, hej, jag är rädd typ. Och du så här, du visar hela din själ. Du bara, hej, här är min hals. Du kan hugga mig typ. Och jag beundrar det hos dig och jag inspireras av det. Men jag tror att det är skitbra. Jag vill höra vad du säger, tack. Men det jag vill säga med det här, det är att jag vill verkligen våra lyssnare ska förstå att man har olika relation till kreativitet. Och det behöver inte vara ett hinder, men att den är unik på något sätt. Och därför så är jag superintresserad av hur ser du på din relation till din kreativitet.
Men du, jag kan ju säga så här, bara för att ge kärlek tillbaka, så har ju du varit en inspirationskälla för mig i mitt uttryck. Så att det är liksom, ja, alltså du ser dig själv som inte är kreativ, men jag tycker att du har varit otroligt kreativ i så här massa lösningar i livet och ja, alltså våra samtal som vi har haft. Vi har ju umgåtts rätt mycket på natten liksom, när du har kunnat skaffa barnvakt eller så här, och suttit vid något ljus och bara druckit te och snackat skitmycket intressanta liksom ämnen. Och som sen har genererats, bara, som har fått ligga och gro och processat i mitt undermedvetna och sen som har kommit ut liksom. Så att du inspirerar ju, även om du inte tror det. Och så tänker jag att det är med alla liksom, i alla fall om man får ha en så här nära relation som du och jag har så här. Men nej, vad var det du ville att jag skulle säga apropå min kreativitet? Jag vet inte. Alltså som jag tror jag har sagt det till dig någon gång, jag tror för det mesta att det är... att det inte typ är jag. Alltså när jag ser produkten färdig så tänker jag att det inte är jag som gör det. Det, jag vet inte om det är för att jag inte fixar det. Jag tänker att det är jag. Jag tänker att det är något annat.
Men känner du då igen det i det resonemanget som vi hade tidigare? Ja. Det här med att kanalisera någonting annat som inte är, som du är en del av. Men det är inte bara du. Utan du är en del av en källa också. Att det kommer liksom...
Ja, och det är ju som att det är alla. Alla de som identifierar sig med det uttrycket är ju de som är med och bidrar med det uttrycket.
Wow! Men... You just blew my mind!
Nej,
wow! Nej, men det är det.
Men det är sant. Alltså, för riktigt så tänker jag
så... Det var det som var jobbigt. Nej, jag tror det. För det här är det jag pratar om. Att det som inspirerar mig...
Ja.
Eller det som jag, när jag tar emot ett konstverk, alltså ett uttryck, då kan jag bli så jätterörd.
Mm. Jag blir rörd nu när vi pratar om det. För jag tänkte på typ den senaste talan jag gjorde, då kände jag ju så.
Att mottagarna delade det här med dig?
Ja, att de var ju en del av det också.
Wow. Det är så fint.
Det är men meningen. Det är för att det är så. För det är, alltså, vi är ingenting utan moder jord. Nu blir det ju det här spirituella klyschan. Men vi är ingenting utan moder jord. Liksom. Vi är ingenting utan de här växterna.
We
ain't fucking shit. Utan den pulserande liksom ådran. Vi är ingenting. Och det är så här, det gäller att vara fucking ödmjuk mot det. Liksom. Så om det är något jag dyrkar så är det det. Och det som inspirerar mig är också det. Och vi är ju en förlängning av det. Vi är som stjärnor från kosmos som så här skänks till oss. Och vi möter olika stjärnor, olika människor varenda dag. Och de är ju en del av moder jord. Och blir ett uttryck som blir en print någonstans. Men det är inte, jag är bara liksom som en... ett verktyg som skapar det här.
Men det är det som är så jävla vackert tycker jag. För att det också visar så här att vi sätter så jävla, vi är så ego. Att vi sätter så mycket betydelse på oss själva. Men när vi ser att vi är verktyg för ett uttryck. Då blir det som att då har vi en mening.
Mm. Ja, och grejen är så här. För det är klart att egot sabbar ju, fuckar ju med mig. Till och från. Såklart. Ja, liksom, det är så här, om jag sitter och pillar med någonting som bara. Oh, vad skulle folk tycka om det här? Som bara fuck. Folk, för att alltså vad fan alla de här hatersarna och de här dåliga negativa vibesen någonsin gjort för något uttryck överhuvudtaget. Ingenting, bara skapat mer hat. Alltså det är ju som att gå och tro på nazister liksom. Det blir så här, det är ofunktionellt, det är inte hållbart, det är inte i förlängningen kärlek. Så egentligen är det ett kärleksuttryck liksom. Allting är kärleksuttryck. Allt som skapas är ett uttryck av kärlek. Det är, källan är ju kärlek. Alltså oändlig kärlek.
Villkorslös kärlek. Alltså det här är fan, alltså det här surret är divint alltså. God in my
hallelujah. Praise the Lord. Thank you Bungie. Shout out till Bungie alltså.
Bungie kan du se här.
Ja, alltså nu känner jag han är fan närvarande. Wow. Ja,
nej, men gud vad intressant det här är. Och
Nu sitter att... i dina i en skönare pose.
Alltså, jag är helt relaxed av det här. Alltså. Nej, men det jag vill säga var att det här är nog en jävligt bra ingång till den här intervjun som vi har gjort med en helt fantastisk konstnär. Som heter Valeria Monti Kolke. Hon är från Stockholm också.
Mm.
Och hon, jag måste bara säga, alltså, när vi skulle intervjua henne så bjöd hon in oss till hennes ateljé.
Ja.
Som ligger strax utanför Stockholm. Och alltså, jag kan inte ens minnas hur inspirerad jag var sist. Som jag var när jag klev in i hennes ateljé. Den var helt...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Magisk. Som tur är, vi har tagit bilder och självklart kan bilderna inte, tyvärr inte fånga upp den känslan som man fick av att vara i hennes, liksom, det var hennes uttryck och det var, alltså, det var rörande. Jag fick tårar i ögonen.
Jag håller med.
Jag blev nästan liksom brusad av hela den upplevelsen.
Allt som hon hade där inne, liksom, det var så levande.
Mm.
Men också så här. För jag kom ju dit någon minut innan dig. Och då kommer hon precis ut. Och hon är höggravid. Så hon kommer ut och bara så jävla avslappnad. Alltså
fet.
Helt sjuk.
Vilken
alltså,
inspiration.
Om man pratar så här cool. Hon bara, tja, hittar ni fan läget? Och bara, ja fan jag har lite svår graviditet. Och bara surra om allt möjligt liksom.
Alltså
och
vi bara, är helt blown away.
Välkomna. Jag bara, what? Vad är det som händer?
Jag tyckte också det var skitkonstigt att hon var så jävla avslappnad i den där helt... När ateljén var bara...
Ja.
Alltså, jag har inte sett så mycket färger, material. Och allting vibrerade. Det var som att du hade så här, allting hade, som du sa, det var levande.
Mm. Mm.
Och hur kan man ha så många uttryck? Alltså, hur kan man skapa så många olika slags saker?
Ja.
Jag, ni får lyssna, för att det här, det var så jävla fett. Och vi blev jävligt imponerade.
Ja, visst. Ni får lyssna och skriv till oss. Säg vad ni tycker. Så pratar vi sen mera sen om flow. Hej Valeria. Vad kul att vi kunde få komma till din studio.
Ja, det är kul att ni är här också.
Grundfrågan är om du, eller frågan, om jag ber dig att berätta lite om din konst. Vad för typ av konst eller så här, så folk får en liten bild av vad det är du sysslar med.
Jag gör lite allt möjligt.
Ja.
Jag tycker om att rita, skulptur, performance, mycket kostymer, mycket färg och saker som glittrar. Jag tycker om att hitta saker jag bygger med eller rita på.
Har det alltid varit, det känns ju som att det är många olika saker, eller har det alltid varit multi liksom uttryck?
När jag var liten, jag bestämde mig tidigt, jag skulle vara konstnär, jag var typ 11 typ. Så då ritade jag mest bara, och då kände jag till mig dessa Picasso, och då målade, eller jag var typ, jag ska lära mig att måla, och högtorgskonstnärerna som gör så porträtt.
Mm.
Det var mina idoler typ. Så jag ville rita så här, fina ansikten. Och... Men sen så började jag så här, typ, låna böcker. Och jag gick mycket på museum och sådär. Så då började man se att det finns mera. Men det här med mycket olika saker. Det började nog på konsthögskolan.
Mm.
När jag var typ runt 20.
Mm.
Så, och då får man ju testa massa olika material och... Och alla de här teckningarna jag gjorde, för jag ritade jättemycket, ville jag få mera levande. Så då så ville jag bygga robotar typ. Och då gjorde jag kostymer istället. För robotar var för svårt, märkte jag. För att jag började öppna apparater och jag skulle lära mig att få rörelse och sånt där. Men då gjorde jag kostymer som var mycket lättare. Och då kunde det bli levande också.
Mm.
Och så kan man göra berättelser mycket med de här karaktärerna som man har på sig typ.
Mm. Vad är det för typ av berättelser du vill?
Det kan vara lite allt möjligt, men det kan vara saker om samhället. Det är mycket med så mycket, så blandar jag in så här, kärlek, mycket med identitet, eller om man tycker någonting är typ orättvist eller sorgligt. Jag vet inte, man vill berätta saker.
Mm.
Så använder jag.
Mm.
Ja, det är mycket från Latinamerika. Jag inspireras från allt möjligt, måste jag säga. Min familj är från Chile och jag är född här. Så ja, det är saker från hemmet. Och sen har jag rest mycket i Sydamerika. Och ja.
Men det känns som att det är lite... typ anderna eller andinskt liksom uttryck, och just det här färgglada och vissa symboler och så.
Jag är väldigt så förälskad i bergen. Min morfar var aymara indian och han träffade jag aldrig, men det är någon som jag känner så här stark koppling till, så jag har typ, jag har letat upp och sen hittat på egna symboler om olika saker, så då använder jag dem i konsten.
Mm. Har du varit där någonting i den regionen?
Nej. Eller jo, jag har varit i Peru. För han var från Peru och då var vi på Machu Picchu.
Ja.
Och sen har jag varit mycket i Brasilien. Jag var mycket mest i Brasilien faktiskt, i Costa Rica, i Mexiko har varit lite, och i Chile.
Mm.
Jag har fått för mig att bergen kanske, men det här var mer Peru för jag läste någonting, men att bergen typ, så att släktingarna är där alltid med dig, men här i Sverige så kanske man inte haft samma, men då har jag gjort egna berg så att då har jag typ mina släktingar där eller på något vis, så jag gör dem runt mig.
Som att du skapar en relation till släktingarna som inte finns här med dig nu, eller?
Ja, till exempel. Eller, det kanske bara är mina rötter till Latinamerika egentligen. Jag blir inspirerad jättemycket av, kan vara så här medeltiden, så här Albertus Pictor som en svensk konstnär, eller typ om jag går ut i skogen så hittar jag liksom speciella trägrejer, och det är från olika kulturer, men det kanske blir väldigt latinamerikansk.
Har du alltid haft ett behov av kreativitet, eller har du... Du sa att du bestämde dig vid 11 års ålder. Ja. Hur upptäckte du det då? Eller
jag fick som pennor och sådär. Och då typ märkte jag att jag älskade att rita.
Mm.
Och sen ville jag bara bli jätteduktig på det typ. Och rita hela tiden. Och sen... jag vet inte, jag känner mig väl hel och... Det känns bra.
Det är ju nästan, vi kan ju nästan koppla ihop det med det som vi har pratat om tidigare. För vi pratade om att hur man höjer sin vibration. Att man helst ska gå mot det man älskar att göra. Och att det, om man är intuitiv så känner man att man tycker om det och att man får någonting ut av det. Och det berättade ju du här. Att din kreativa process ger dig just de känslorna. Men då tänker jag, kan du liksom hitta till det här kreativa flowet som du har när du skapar? Kan du liksom slå på det eller kommer det till dig?
Jag kan slå på det.
Det är så?
Ja. Eller jag tror, jag höll på alltid varit väldigt kreativ. Och så innan jag fick barn då var jag det hela tiden. Så här, dygnet runt. Och då är det tillsammans med mina vänner och vi skapade jättemycket tillsammans hela tiden. Sen när man fick barn, då kunde jag inte kunnat jobba på samma sätt. För man måste... jag tycker jag blir väldigt trött om det, både när man är med barnet, när det är liten i alla fall. Så då har man liksom strukturerat upp det annorlunda. Mycket mer med sig tider och sånt så. Och nej, men jag längtar alltid till den stunden att jag säger nu ska jag få gå och jobba och vara kreativ. Så om det är svårare, om man har någon dag där jag vet inte vad jag ska göra, men jag har alltid något sätt att komma igång och så här, utmana mig själv och det är inga problem. Jag kan gå och drömma liksom, eller tänka, eller jag drömmer någonting och så skriver jag ner en anteckning. Jag kan göra en liten skiss. Jag kan hitta ett material och sen så tar jag den till min ateljé och så där. Jag tror min mamma när jag var tonåring så tyckte hon väl, jag gjorde så här mycket så här, ganska mörka så här, deppiga karaktärer i mina teckningar. Då var hon lite orolig. Men då skickade hon mig till Mexiko. Sen hon bara, nu måste jag lära upptäcka färgen typ så här. Och så hade hon sett något program så här, på någon by i Mexiko som hade så här, kurs i torrpastell. Så då skickade hon mig dit. Så fick jag måla sig indianer. Så
gud vad roligt!
Det var jätteroligt. Sjutton bara liksom.
Vart i Mexiko var det?
Det hette San Miguel Allende. Så... Det var någon liten stad som hade mycket konstnärer och något universitet typ. Så gick jag en kurs där. Liksom. När hon förstod att för först tyckte hon kanske det var liksom osäker ekonomiskt att klara sig. Men sen så förstod hon att det här är det jag ville göra. Hon pratade med mina lärare också som tyckte att jag hade begåvning typ. Och hon såg det själv till slut. Då satsade hon 100% på att hjälpa mig på vägen och hitta så här kurser och peppa mig alltid. Jag hade ju väldigt... Jag är ju uppväxt i Sverige liksom. Så det blir väldigt inspirerande med färgerna och se människorna där. Så då började jag använda färger efter att jag hade varit där faktiskt. hela tiden.
Vad skulle du säga är dina stora influenser i konsten? Är det personer eller händelser? Eller vad? Ja, om du har någon musa, typ någon som inspirerar dig extra mycket?
Det är mycket olika saker, men det ja. Ja, kärleken. Latinamerika. Jag gillade Frida Kahlo jättemycket och Ingrid och Picasso och sådär. Men sen så tycker jag mycket musik. Sådär, det kan vara någon text eller en mening som liksom kan representera massa saker. Och så försöker man gestalta det typ. Olika människor, jag vet inte.
Ja, vill du berätta lite om den här boken som Macarena Dosanta har skrivit om dig?
Ja, Macarena har skrivit en bok som visar eller berättar mycket om saker från när jag var runt 20 där tills nu. I konsten då kan alla typ titta på det. Jag kan så blanda in saker som är jättepersonligt. Men då är det ändå varje person som ska tolka det. I boken då är det... Det står liksom mycket mer. Så jag är lite nervös. Jag tycker
det... Ja, mer specifikt. Så det blir blottan.
Ja, precis. Så jag är lite nervös. Men det känns stort att någon vill göra en bok och skriva om ens arbete.
Och... Ja. Och den ska släppas ju.
Ja.
Vart kan man hitta den någonstans om man vill köpa den?
Ja, Dokumentpress.
Okej.
Ja, och Macarena tar också upp om diasporan.
Ja.
Det här med att födas på en ny plats, med nya kulturer och inte känna sig kanske hemma. Eller man känner sig massa olika. Som jag tycker hon skrev väldigt bra om.
Typ ett mellanförskap.
Ja, precis. Det handlar mycket om det också.
Är det viktigt, har det varit en känsla, stark känsla som du har haft?
Ja, absolut. Det är, mycket av min konst handlar mycket om mellanförskap. Jag gick på konsthögskolan i många år.
Ja.
Där, ja, men...
Hur var det att gå där på konsthögskolan?
Ja, det var jätteroligt. Jag var väldigt ung, jag var typ 19 när jag kom dit, och då hade jag aldrig varit i riktigt sådana här sammanhang som på universitetet, man ska ha så samtal med professorer, så jag kände mig lite utanför eller konstig liksom, eller blyg, jag vet inte, men samtidigt så var jag så här, tog jag dit alla mina kompisar och jag målade, jag var väldigt målmedveten, så här, jag är så bra och vi är så bra, och vi gjorde jättemycket konst tillsammans där. Och för där, man får ju en ateljé och man får jobba 24 timmar. Hur man vill liksom. Det går upp allting. Så var där hela tiden. Och det var som ett slott. Så här. Och så bodde jag typ i min ateljé. Sov där hela tiden.
Och nu är du gravid.
Ja.
Hur känns det?
Ja, det känns bra.
Är det också inspirerande? Eller?
Ja. Alltså, absolut. Men jag tror att det blir, när man träffar barnet, eller det här mitt andra barn, då blev jag ännu mera, det har kommit upp jättemycket i konsten. Och nu kommer det bli ett nytt, så då tror jag, när vi ses, träffas hela den, det kommer.
Kärleken.
Ja.
Som du pratar om.
Ja, precis. Men också... Andra frågor med samhället kommer också säkert komma upp, så här, som man tycker är viktigt att ta upp i konsten. Jag tycker det är den så här inre världen som man har. Jag försöker ofta beskriva den, eller de här världen som jag kanske målar upp eller bygger upp. Den är, jag tänker varje människa bär på ett inre värld. Som den kan vara flera våningar hög eller ner i hav, stort hav och flera berg. Alltså, jag tror varje människa är enorm. Liksom.
Ja.
Så, och då kanske de här olika karaktärerna som jag gör, de är kanske kan vara andar eller...
Mm. Jag tycker faktiskt också att när man pratar om att det blir inspirerad av latinamerikansk kultur, att det man ser är mycket spiritualitet, alltså så här någon form av andlig eller relation till någonting mystiskt. Eller så här, ja, som inte går att ta på typ, som finns där liksom.
Jag tänker inte på det medvetet så här, men jag tror att det är det.
Speciellt om du, som du säger, det är så att du illustrerar eller på något sätt skapar, återskapar din inre värld i den fysiska världen, då händer det nog per automatik att du liksom att det kommer att kanalisera antagligen.
Ja, både, det är både mitt inre och sen mina tankar om kanske samhället eller vissa saker, och det kan vara känslor som jag försöker beskriva. Vi ser, om jag känner mig rotlös, så kanske jag längtar efter att känna mig hemma någonstans då, mera än vad jag har gjort. Och då kanske jag har hållit på med ett moln så här, så jag har gjort ett fågelmoln, och sen har jag gjort ett moln som man kan ha på sig, och sen en regnbåge som är så här, det är typ drömmen om att efter regnbågen eller solen, så nej, efter regnet så kommer regnbågen, men sen kommer solen, för då kommer man hitta den där. Så det är en spegling av vad jag känner, men jag känner också att det är många som upplever liknande saker, som på grund av kanske att man har olika kulturer och att samhället säger, när du är annorlunda, därför ska inte du känna dig hemma här, eller eller att det är jag som gör att inte jag vill känna mig hemma. Eller vad är det för någonting liksom?
Undersöker det.
Ja, precis.
Ja, men jag vill låna er det där målet och sätta på mig det.
Jag vet inte om vi ska börja någonstans. Men en sak som dyker upp, jag tänker, Valeria, du pratar, du har ju ett budskap eller en tanke bakom dina verk, helt uppenbart. Är det viktigt för dig att den som liksom tar emot din konst, att den får samma tankar, eller är du liksom...
Nej, det är exakt samma tankar. Det viktiga är att de får en upplevelse. Sen är det ju roligt om de förstår det jag vill säga, men sen tycker jag det är jätteintressant att höra, och det är lika viktigt att höra deras berättelse från deras upplevelse, från vad de... Vad de får ut av det, sådär.
Men så är det viktigt för dig att hålla ha en relation, eller i alla fall få någon slags feedback, eller någon slags liksom, kommentar och så, av de människor som upplever din konst, eller är du liksom...
Jag tycker det tycker jag är bra om man får... Ibland så vill folk såhär, att jag ska säga vad det betyder, och det tycker inte jag är lika roligt. Ibland så är det vissa saker som jag tycker är personliga som jag inte ens vill berätta. Och sen så tycker jag att det är bättre om de får tänka själva och använda sin fantasi och berätta. För ibland så kan jag kanske ha tänkt så här, och sen kanske det är någon annan som kommer en ny berättelse. Och bara, nej, det betyder faktiskt det. Ni får en byta betydelse och så där liksom. Så det behöver absolut inte vara så här. Det här betyder det från början. Hela tiden.
Men det är releasefest för boken. Vad heter boken?
Boken heter La Jardinera. Och den har fått titeln från... Det var en av min mormors favoritsånger. Och som Violeta Parra sjunger. Och hon gick bort... Och då var hon i Chile och vi var i Sverige. Och då kändes det som den här kuppen, den har påverkat en till än idag liksom.
Kuppen i Chile 73.
Precis.
Ja.
Och då kunde inte jag vara på begravningen. Min mamma var inte där när hon dog heller. Min mamma åkte dit. Hon hann precis till begravningen i alla fall. Och så hade jag blivit bjuden att ställa ut på något museum där, etnografiska. Så då gjorde jag, och då höll jag på också mycket med sorger och pucklar. då ville jag göra som en pilgrimsfärd som skulle vara tillägnad henne. Och min kusin hade berättat, min kusin hade intervjuat min mormor. Berättade om så saker från sitt liv. Och då hade hon typ träffat sin man, och när hon var liten så kom hon till staden, hon mötte ett tåg. Då trodde hon att det var ett monster. Och då åkte vi från min ateljé till etnografiska i de här olika karaktärerna. Så, så var det olika av hennes sånger. Och men La Jardinera i alla fall handlar om att ta hand om sina sorger. Det är som att man har en trädgård där inuti. Mm. Och så får man vara sin trädgårdsmästare. Typ.
Gud vad vackert. Jag har sett bilder faktiskt från det performancet.
Mm. Och då har vi med oss också mycket väskor och pucklarna. Som är olika sorger som vi gör som en sista måltid för. Och begraver sen där. Och så hade jag målat en tavla på min mormor och morfar.
Mm.
Och då ville jag typ göra som ett altare där jag skulle önska henne så här, bra färd och att hon skulle få träffa honom på andra sidan. Typ.
Just det. Ja, men vad kul, Valeria. Tack så himla mycket för din tid. Tack för att vi fick komma hit också. Lycka till! Alltså, hur tung?
Nej, jag orkar inte.
Nej.
Hon är helt fantastisk.
Alltså så mycket flow i en enda människas kropp liksom.
Men jag förstår liksom inte. Det verkar inte vara... Det är inte så att hon har svårt att hitta inspirationen. Och nej. Du behöver inte slå på den.
Nej.
Det är bara så här ett stadigt flöde liksom.
Och det är helt opretentiöst. Alltså det känns som det i alla fall. Ja. Hon är opretentiös.
Ja, hon är så jävla avslappnad i förhållande till sina verk också.
Ja.
Det är inspirerande att hon inte liksom håller dem så högt som på en pedestal och ingen, utan hon bara.
Ja, hon bara, det är bara att fota av och testa de här maskerna. Vi börjar testa masker och grejer och bara, fan, vi borde egentligen klä ut oss helt och hållet. Vi bara, shit, vi har lite så här tajt med tid typ. Det kändes som att hon ville så här börja leka loss liksom.
Så jävla... inspirerande.
Förresten, jag började göra så lerkrukor också som var fantastiska, jättevackra. Okay. Och sen så har jag börjat göra det här, sen så bara det här.
Jag bara, vad kan man köpa de här grejerna? Hon bara, man bara, alltså, kan du sälja det här? Och hon bara, vad är det då? Nej, men Valeria, helt fantastisk.
Ja,
och en fantastisk inspiration.
Ja.
Vi kanske ska tipsa om den här boken som Macarena Dusant har skrivit om Valeria Monti.
Yes. Kolke. Ja.
Var kan man hitta den någonstans om man är intresserad?
På
Dokumentpress.
Yes, precis. Gå in på hemsidan där och köp en. Eller ge bort i present.
Verkligen, stötta.
Jättevacker present. Och man kan ju följa henne på Instagram och så också.
Ja.
Macarena gör ju andra bra grejer också. Och henne kan man också följa.
Ja, Macarena är tung alltså.
Tung, ja. Också inspirationskälla.
Verkligen, och hon har skrivit den här boken.
La Jardinera.
Ja, gud. Kolla in det.
Ja, det är också en indirekt hyllning till en chilensk trubadursångerska och poet, Violeta Parra, som fyller 100 år i år.
Det gör hon
ju. Ja, så det är så lite hyllningar. Lite varstans i landet.
Otroligt.
Ja, magiskt.
Ja. Mm. Nej, men det var... Jag är så glad.
Ja.
Tack Valeria för att du ville medverka. Så jävla fett alltså.
Ja.
Men en sak som jag tänker med Valeria, det är att det känns som att hon verkligen... Alltså hon kanske inte gör det medvetet, men undermedvetet så tar hon ju liksom ansvar.
Just
för
det.
Sin kreativitet.
Mm.
Alltså, och med det menar jag... Med det menar jag att, liksom, att vi har nästan en skyldighet att uttrycka oss och dela med oss av vår konst. För tänk att Valeria sitter i sin ateljé och hon skapar konst. Hon gör det för sig själv, hon gör det för processen.
Mm.
Men här sitter vi två hemma hos mig nu och pratar om den. Våra lyssnare kanske går in och kollar på hennes Insta och kollar. Det kanske leder till större intresse och sådär. Och det här, de här ringarna på vattnet och den här känslan som det skapar hos oss. Att det höjer vår vibration, att vi tittar på hennes konst och så. Och då bidrar ju hon med undermedvetet eller medvetet bidrar hon till att höja vår kollektiva vibration.
Precis.
Och det var ansvarstagande. Att, så här, att göra det man kan för att göra världen till en lite bättre ställe.
Mm.
Jag tror att när man pratar om kreativitet så är det ändå viktigt att prata om det. Att istället för att det ska vara någonting man lyxar till sig med så här, aha, som hobby, att man är kreativ, så kan man faktiskt ha det som fokus.
Mm.
Och att det nästan blir som en samhällstjänst att man är kreativ.
Ja, ja, precis. Och hon är ju en viktig så här, person i det här med representation också. Alltså kvinna, hon är, liksom, har utländsk bakgrund.
Mm.
Hon involverar sina föräldrar i allt det här. De har varit stöttande i hennes processer. Och typ, hon är tydligt, väldigt tydligt så här, inspirerad av Latinamerika. Fast hon inte liksom, har bott där särskilt mycket eller, hon, eller ingenting. Liksom. Men ja, det finns ju tydligt i hennes uttryck.
Mm.
Att hon har rötter där och typ, hon, så att hon uttrycker ju någonting som många andra kan identifiera sig med också, som Milano-barn, liksom i den här mellanförskapskänslan.
Mm.
Och den här surrealismen som är så här väldigt tydlig för Latinamerika, och den här magin och allt det där. Fast det är svensk konst, eller vad man nu ska kalla det för.
Liksom,
om man
nu ska säga,
ja, ja, precis.
Och vi är svenskar.
Ja, men det är representativt för så många som inte är det här typiska, liksom, svenska konsten.
Normen liksom. Ah, ja. Nej, men det gick rakt in i mitt hjärta i alla fall.
Mm. Hon tar sitt ansvar, som du säger.
Hon tar sitt ansvar. Och det tycker jag är inspirerande personligen. Mm. Jag blir inspirerad av att hon tar sitt ansvar. För det blir, jag blir pepp på att ta mitt eget ansvar.
Mm.
Och se vart det leder någonstans.
Mm.
Så att, vad heter det? Jag, fan, vi måste ta vårt ansvar alltså.
Ja, men alltså många känner ju, det är ju en av de största anledningarna till varför man inte hamnar i flow eller varför man inte skapar, är ju liksom rädslan. Den har ju nämnt tidigare, det här med att man antingen utgår ifrån en källa med ursprung utifrån kärlek eller från alltså antingen kärlek eller rädsla.
Mm.
Och rädsla är ju egot som inte vill bli sårat.
Mm. Men, och för att återgå till rädsla och för att skapa så har jag en person som jag gillar, en kvinna som är nästan alltid där. Hon heter Elizabeth Gilbert och hon är mest känd för Eat, Pray and Love, som inte är hennes bästa verk skulle jag säga, för jag har läst mycket annat med henne. Men hon jobbar också och pratar jättemycket om kreativitet.
Mm.
Och hon nämner i en bok som heter Big Magic, som jag gillar jättemycket, som är en ganska enkel bok. Och hon pratar om att liksom att rädslan, när, och det tilltalade mig väldigt mycket. Hon säger att vi blir inte av med rädslan. Alltså så här, det är ingen idé, du kommer vara rädd, det kommer vara läskigt. Ofta ska man gå efter det som är läskigt, speciellt i kreativitet.
Mm.
Det som är läskigt brukar oftast vara det som du verkligen ska göra.
Just det.
Så att istället för att motarbeta rädslan och fly från den, så ska man möta rädslan.
Eller frysa i den.
Ja, exakt, att man blir handlingsförlamad. Det kan ju vara så att man är så rädd. Jag menar, om jag inte hade tagit tag i min rädsla som jag har, så skulle jag kunna gå ett helt liv och aldrig uttrycka mig. Och bara liksom, men ändå vara otillfredsställd, för att det är så pass viktigt med ett kreativt uttryck. Men hon säger då att istället för att rädslan ska ta över ens liv eller så här, förhindra den, så ska man bjuda in den. Alltså ta den vid handen och bara, okej, men ja, det är okej, du kan vara här, typ. Jag tolererar dig. Du kan inte bestämma, men du får vara med. Och på något sätt så blir rädslan en, så här, en person som följer, eller en person, en, någonting som följer den istället för någonting som hotar ens existens.
Mm.
Och det tankesättet tycker jag är fint.
Mm. Ja, men jag kommer att tänka på när jag hörde ungefär samma uttryck kring egot.
Mm.
Att, och det är ju ungefär samma sak, att liksom, att egot kan man ju inte göra sig av med 100%, för då är man ju inte på planeten liksom. Då är vi ju inte i fysisk form, om du är av egoiserad, vad säger jag.
Ja,
men
om du har
uppnått den totala upplysningen, så behöver du ju inte existera, eller vad man ska säga. Så att alla bär vi på ett ego, och då är det snarare så här, vilket förhållningssätt väljer du att ha i relation till det. Så att du måste ju gå parallellt med egot och föra samtal med egot. Vad är det jag blir sårad för nu? Varför tar jag det här så personligt hela tiden?
Mm.
Och så.
Det kan alla kränktamän tänka på. faktiskt. Det slog mig. Tips från coachen. När du känner dig kränkt av en feminist så kan du fråga varför blir jag kränkt? Vad är det som händer här?
För att ditt egot är så stort.
Alltså, förlåt, Gud.
Man får ju bara lust att slå på deras kid, vet du, deras aura, ego. Man bara på deras kuk.
Förlåt.
Okay. Vi bara blev våldsamma på en gång. Ego-rädsla.
Ego-rädsla, det är... Mm. Jo, men också att det är så viktigt att klära den kanalen så att det kan flöda fritt liksom, för kreativiteten.
Precis.
Något som inspirerar mig, det är det här tankesättet att man bara ska skapa och inte tänka så mycket. Att man bara ska släppa saker och skapa, skriva, släppa, låta folk se det och inte göra en så stor grej.
Men en bok som är jäkligt bra, apropå flow och apropå kreativitet, är ju The Artist's Way.
Just det.
Ja, och det,
Julia
den,
Cameron.
Precis, kolla upp den, peeps. Jag har den hemma, jag har aldrig tittat i den.
Jag älskar att du rekommenderar den så här helhjärtat, bara peeps, but check it out. Man bara, okej.
Okay. Check it out, ni kan låna min om ni vill, höra av er. Nej, men fan, jag lyckas ju skapa ändå. Men allt jag har hört om den säger så här, typ som det, ja, ett tips är att man, apropå skriva och apropå att så här, vara fresh i ditt mindset när du sätter igång och inte har så här, alla rädslor bakom, det är att när du vaknar så sätter du dig precis liksom, du sätter dig, typ tar en kaffe, käkar frulle, öppnar datorn och bara skriver rakt upp och ner allt som kommer, allt som korsar dina tankar liksom. Du bara ner och bara skriver ganska länge liksom. Alltså du har en timer typ varenda morgon och så gör du, så sätter du det i system. Och det är ett sätt att komma i flow, har jag hört att de säger.
Det här
men, och jag har tänkt att jag ska göra så, men jag har ju mitt sätt liksom. Men ja, så den det, boken.
Ja, det heter Morning Pages, gör det. Det vet jag utan att ha läst boken. Jag bara vet, vad fan är det för fel med?
Men det är det här jag menar, här jag pratar ju om grejer och du bara, men det jag vet inte vad det heter. Fotnoten är 15,16:75.
Jag behöver ett liv, känner jag. Nej, men det är faktiskt en jävligt bra teknik som jag ska prova. För att, alltså, i alla fall för mig, mina bästa idéer och insikter kommer oftast precis när jag vaknar.
Ja,
och jag är väldigt dålig på att skriva ner dem. Alltså det är många sådana saker som går förbi. För man fångar inte upp den här idén eller liksom tankesättet eller insikten. Nej.
Ett annat tips är ju att hela tiden bära med sig ett skrivblock. Så att när du får en idé, alltså ha den vid nattduksbordet också. Så att när du får en idé, bara tvinga dig själv och bara sätt dig upp och skriv ner. Och på natten, på morgonen när du drömmer, allt möjligt liksom. När du sitter på bussen och säger jag har med mig skrivblock typ nästan jämt och jag ångrar ofta när jag inte har det liksom.
Men det är fint att du säger det, för att jag tror det du säger också uppmuntrar till att ta sina idéer på allvar, för att jag tror det är så lätt att avfärda att vadå, det är väl inget speciellt, men det som kommer till dig intuitivt är viktigt. Och vi bör liksom ta det på allvar och så här, respektera det, för att om vi tar vår egna konst på allvar så kommer ju mottagaren ta emot konsten på ett annat sätt också. Så det är ju typ som en ny relation nästan. Eller för mig, som där kreativitet är att så här medvetet vara kreativ. Jag är newbie liksom. Så jag lär mig skitmycket grejer, speciellt efter liksom den konversationen vi haft med Valeria eller intervjun. Och dina erfarenheter och mina erfarenheter, så har det varit så jävligt inspirerande att ta reda på mer om det här.
Ja, visst. Tack för det här avsnittet, Irina.
Tack själv, Maria Jose.
Jao, mamita.
Alltså, likewise. Lycka till med
the flow.
Alltså, jag ska skapa så jävla mycket shit nu. Alltså.
Ja, visst. Jag med. Hör av er på sociala medier. Vi har Facebook.
Instagram. Det divina surret heter vi. Ni kan mejla till oss på detdivinasurret@gmail.com.
You know it.
Holla at your girls. Och hör av er, alltså verkligen, med vad som helst, högt lagt. Och nästa avsnitt så ska vi prata om the male gaze och självbilden.
Yes.
Eller hur?
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.